välkommen till Bagaget, en podd om saker vi bär på. I det här avsnittet gästas vi av en annan podd som görs av Huddinge kommun. Podden är under uppbyggnad och den kommer att lanseras i höst och heter Hur är läget? Hur är läget produceras av ungdomar som tar upp mående ur olika perspektiv. Podden gästas både av elever i Huddinge men också av andra gäster. En av dessa gäster är Tom Hellberg. Han berättar om när han ville avsluta sitt liv. Hela den intervjun med Tom Hellberg kommer vi nu att få ta del av och lyssna till. Vi tackar Huddinge kommun och deras arbete för ungas välmående. Tillsammans kan vi bryta tystnaden kring psykisk ohälsa.
Kan du berätta, vem är du?
Jag heter Tom Hellberg. Jag är 23 år. Är född och uppvuxen i Hudiksvall. Bor där än idag. Till vardags jobbar jag som mäklarassistent. Och även så föreläser jag en del. Har väl gjort det nu i ett år, ett och ett halvt. Så, och det är väl anledningen till att jag är här, tänkte jag.
Ja, jag förstår. Jag såg ju som sagt dig på Nyhetsmorgon och tyckte att din resa som du har varit med om var så otroligt intressant. Så jag kände att jag måste kontakta dig. Så att jag vet inte om vi ska börja rakt i händelsens centrum. För att få en bild av dig med vad är du liksom har varit med om. Och jag vet inte om du ska börja lite och berätta från vem du var när du var liten, vad som formade dig som barn och så.
Jo, absolut. Jag växte upp i en liten by utanför Hudiksvall som heter Forsa. En väldigt liten by, väldigt mysigt. Och bo och leva där liksom. Bodde väldigt nära skolan, så det var jag hade en väldigt väldigt fin uppväxt. Min mamma och pappa bodde ihop, bor fortfarande ihop. Jag har en stora syster och vi är väldigt väldigt kärleksfulla liksom. Och jag har återigen haft en jättefin uppväxt. Gick i skolan där i byn. Var väl den här sportiga killen, busiga killen, mycket, mycket spring i benen, hade svårt att sitta still på lektioner och sådär. Skulle väl inte säga att jag var otrevlig på något sätt, men lite för mycket spring i benen, myror i brallan. Och jag spelade både fotboll och innebandy, en sån här typisk småstadskille, spelade mycket fotboll, det blev det. Sommarloven präglades av att bada och äta isglass och spela fotboll, så det var liksom en trio som man gjorde dagligen liksom. Sen blev man äldre och började i stan då, på skolan. Då var det ju Hudiksvall inte så jättestort det heller, så man känner igen allihopa där också i samma årskull liksom. Och det var också en bra tid, absolut. Jag gick i skolan där också och det gick bra. Jag hade många vänner och sådär. Så jag har verkligen ingenting att klaga på från min barndom. Det har jag verkligen inte.
Nej. Och sen när du var runt 14.
Ja.
Förändrades det för dig då i känslan?
Ja, så det var ju där när jag var 14 som jag började inse att jag inte riktigt passar in i många aspekter i samhället. Och speciellt inte bland grabbarna liksom. Det var då jag började känna att jag var annorlunda på många sätt. Ja, men just att jag var ganska känslig. Att jag hade väldigt lätt till gråt. Och det är ju någonting som man, alltså de som lyssnar på det här och är killar i den här åldern eller har passerat den här åldern vet ju exakt vad jag pratar om. Att man gråter oftast inte med sina grabbkompisar. Och man pratar inte känslor överhuvudtaget. Och jag kände att jag behövde ha utlopp för det. Och där kändes det som att det var någonting som klämde liksom. Det var en stor känsla av att jag inte passade in. Och då jag brukar försöka förklara det så som att jag hade en mask på mig. Att jag försökte låtsas vara någon jag verkligen inte var. Och enda gången jag kunde vara mig själv var ju när jag var i pojkrummet och stängde in mig. För då kunde jag ta av den här masken och vara den jag är liksom. Det var väldigt, väldigt svårt och visa den rätta Tom i stora sammanhang. med vänner liksom.
Var det, tyckte du att det var samma med tjejer och killar? Eller hade du främst, umgicks du både med tjejer och killar i den åldern?
Jo, men jag hade väl tjejkompisar också, absolut. Men där, vad ska man säga, det, när man mår dåligt och när man börjar känna en känsla av att man inte passar in, så brukar man ofta spela någon man absolut inte vill vara. Jag blev en liten allanbrallan. Jag blev ju en pajas. Jag hördes högst av alla i korridorerna på skolan. Jag fick mest skäll av läraren. Det var liksom, jag var i fokus jämt. Och det är väldigt svårt att skrapa bort den när man väl har satt på sig den rocken liksom.
Får jag fråga dig, jag bara, i och med att idag pratar man så mycket om diagnoser, skulle du tro att du hade någon diagnos eller har en diagnos i botten, eller tycker du inte att det har?
Jo, men ja, det tror jag. Absolut. Mm. Jag tror att jag har en stor släng av ADHD. Absolut. Jag har aldrig utretts. De har velat utrett nu på senare år. Men jag känner att har jag klarat mig i 23 år så ska jag väl, då behöver jag inte ha någon. Jag tror inte att jag har alla liksom, jag fyller alla krav på att få ADHD, det tror jag inte. Men jag tror att jag fyller väldigt många. Det tror jag.
Precis, och jag tänker att så är det ju idag, att man oftast ligger man ju någonstans på skalan, och är man då, börjar man bli äldre så kan man själv hitta redskapen.
Jo, men
man
exakt, behöver jag, inte. Jag har ju alltid, alltså jag har ju en mamma som lyckligtvis är lärare. Jag har ju aldrig haft problem i skolan, det har jag verkligen inte haft, utan det handlade bara om att jag hade spring i benen. Så fick jag utlopp för det på mina raster och sådär, så gick det ju faktiskt bra. Så jag måste ju hela tiden stimulera mig själv.
Såg din mamma det när du var barn, att hon uppmuntrade dig då till sport?
Ja, både min mamma och pappa, och stora syster skulle jag vilja säga. Var det liksom valet och kvalet att gå ut och lira innebandy på gatan, vinter innebandy eller gå in och göra läxan, så då lyckas vi göra läxan ändå. Men det var väldigt viktigt för mig att få gå ut och spela liksom, och få springa av mig helt enkelt. För det i sin tur kunde göra mig lugnare dagen efter till exempel i skolan. Så jag vet att det är många gånger mamma och pappa funderar liksom och kliar sig i hår och funderar liksom, vad är det vi har skapat för någonting. Men jag tror att det är ganska vanligt faktiskt.
Hur många syskon hade du?
Ja, ett.
En syster?
Ja, en stora syster.
Okej. Okej, men Tom, åren går. Och när du är 21 år så ville du avsluta ditt liv.
Mm. Ja, det är inte så mycket mer att säga. Det var mörkt liksom. Då har det gått 7 år liksom. Från man var 14 och började känna den där känslan. Och 7 år när man inte säger någonting till någon, ingen vet någonting. Alltså det är 7 långa år att behöva bära på någonting man behöver prata om ensam. Och vägen rann över liksom. Det var...
Hur var de 7 åren om du tänker, gick det... Hur såg din... Vad tänkte du under den här tiden?
Man försökte inte tänka på det. Det var väl det som var själva grejen. Samtidigt så blev man ju varse ganska ofta att man inte mådde så bra. Men
kunde du uttala det?
Nej, absolut inte.
Du förstod du själv att du mådde dåligt?
Ja, jag började ju, alltså som du sa, när åren gick började jag ju, för varje år så började jag inse att det här är inte bra det. Och det är en stor känsla av besvikelse, frustration. Det var ju många blandade känslor hos mig, för jag ville ju vara som alla andra liksom, som såg ut att må så himla bra. Och jag mådde inte så bra, men jag tror inte att det var någon annan som såg det, var det dåligt.
Inte dina föräldrar?
Nej. Jag har ju varit världens gladaste kille liksom. Och jag blev... Det är ju ett minne som klingar starkt hos mig. Det är ju när min gamla innebandytränare ringer och när det här uppdagas liksom, att jag har försökt avsluta mitt liv och att jag ändå liksom står på benen och sådär. Så några veckor efter så ringer den här innebandytränaren och han vet väl inte riktigt vad han ska säga. Liksom. Det var länge sedan vi hördes och sådär, men han ville väl bara höra min röst. Och då nämner han att av alla elever, spelare, vänner, familj. Av alla så var du den sista jag trodde mådde dåligt. Och när han säger de orden till mig så blir man ganska medveten om att då funkade den där masken som jag satte på mig varenda gång jag gick utanför pojkrummet. Liksom.
Ja, verkligen.
Och det är... Ja, satte huvudet på spiken lite grann. Att jag blev medveten om då hur bra jag har dörrit det. Liksom.
Ja. Kan du berätta vad det var du gjorde där? Vad var det som hände när du var 21 år när du ville avsluta ditt liv?
Nej, men som sagt så bägade han över och jag bestämde mig för att gå ner till rälsen. Liksom. Jag bodde inte så långt därifrån så jag tänkte att jag skiter i det här nu. Nu det här är inte värt det. Liksom. Är det så här livet ska vara så är det inte värt det. För under den här tiden så var jag sjukskriven. Jag hade gått in i väggen.
Det, ja.
Jag låg på soffan. Jag orkade inte göra någonting. Jag kom inte upp i sängen. Det var tråkiga dagar överlag. Liksom.
Du ingen hjälp då?
Jo, jag fick hjälp, men det är svårt att öppna upp sig när man redan är så naken.
Får jag fråga, vad hände då? För du hade gått ut gymnasiet då?
Ja, precis. Jag jobbade ju, hade ett jobb liksom.
Du fick jobb efter gymnasiet.
Ja,
vad jobbade du med då?
Jag, sista året på gymnasiet, jobbade som vaktmästare. Mm. Så jag gjorde det och sen som sagt, mamma var lärare så skoljobben gick bra ändå. Liksom.
Vad gick du för gymnasieutbildning?
Hotell och turism. Så det gjorde jag enbart för att jag tyckte att det var bra. Det var lite entreprenörskap och sådär, så det var bra utbildningar i det. Jag skulle aldrig någonsin jobba på ett hotell. Men det var bara själva utbildningarna, lite service och bemötande, sådana där som... Ja, jag jobbar som mäklarassistent nu och jag har ju mycket användning av många av de kurserna, så... Enbart därför.
Jag förstår vad du menar. Jag är ju själv utbildad kock på gymnasiet.
Right.
Och perfekt när man har mycket fart i kroppen.
Jo, men exakt. Och det, som sagt, det var bara därför jag valde.
Men du fick ändå ett jobb sen. Och som du sa, som vaktmästare då, på en skola.
Nej, på Hudiksvalls på Städer heter
det. Ja, okej.
Och lite ute i jobb. Och det var...
Men det var då du kände att det funkar inte. Så du blev sjukskriven.
Ja, jag fick ett annat. Och då sökte jag jobb på en skola. Så jag jobbade på skola ganska länge. Så från att jag var 18 när jag gick ut gymnasiet till jag var 21 så jobbade jag ju mestadels på skola då.
Okej.
Okay. Och var elevassistent.
Ah, ja, okej.
Okay. Och det är ju en dag där, en onsdag när jag ska resa mig upp i sängen. Och har ingen aning om vad som kommer hända. Och jag försöker resa mig upp i sängen, men det verkligen inte går. Liksom. Och det är ju... Från den dagen blev jag akut sjukskriven. Och då... Det var ju då helvetet börja. Och det var då det brakade ut.
Hur lång tid var det som det där riktiga mörkret?
Ja, alltså jag var hemma 6 månader.
Du var hemma 6 månader, ja.
Det, alltså det,
om
det
bodde du länge, hemma då?
Nej, jag bodde själv. Så om det är länge eller inte vill jag väl inte uttala mig om, men jag var ändå relativt snabbt tillbaka på ett jobb. Så då blev jag omplacerad, fick ett nytt jobb. För att man helst ska man inte gå tillbaka till samma arbetsplats där man en gång blev sjukskriven. Jag har väldigt dåliga minnen från den arbetsplatsen. Bara för att det var där jag gick in i väggen. Eller man ska säga. Det var där det brakade. Liksom. Så jag fick ett nytt jobb. Och när jag väl kom tillbaka där efter 6 månader så gick det ju jättebra. Det gjorde det ju.
Men du alltså... var sjukskriven i 6 månader och sen kände du att det här går inte. Du såg ingen utväg, så du fick ju ingen hjälp som kunde leda dig till hjälp innan du tog det här beslutet. Och vad var det som hände då? Kan du beskriva när du gör den här drastiska grejen och vad det är som händer?
Ja, nej, men det är ju en lördag natt. Ganska sent. Och jag knatar ner till tågrälsen liksom och sätter mig och ändå sätter på någon sån där lista som jag redan hade fixat med de här fina låtarna som jag tänkte att så här, ska jag dö nu, då ska jag fan dö till de här låtarna. Liksom. Det var den känslan. Och det är någon som ser mig så jag blir ju... Ja. Man är ganska skör när man sitter där. Så det blev ju ganska snabbt ett polisdrama och ambulanser och sådär. Och de stängde ju av all tågtrafik. Så det var liksom...
Det var alltså en person som såg dig den här lördag kvällen eller natten.
Ja.
Som larmade och som räddade ditt liv.
Ja, så är det. Och det har väl inte riktigt... Ja, det är en konstig känsla. Liksom.
Ja.
Att man ändå sitter på en tågräls. Liksom. Det är ganska surrealistiskt. Liksom.
Och vad hände då? De, vad ska man säga, räddade dig?
Ja, det kom ju ut ett flertal poliser till tågrälsen. Liksom, och de berättade som det var. Tågtrafiken är avstängd. Det, liksom, det finns ingen utväg. Du har en chans och du kommer behöva komma med oss. Liksom. Sen minns jag att jag går och håller en polistjej i handen liksom, som att jag var ett litet barn. För jag är så förstörd. Jag är så himla krossad. Liksom. Och jag sätter mig i ambulansen och sen blir jag skjutsad till akuten. Då. Och det är bara för att jag senare ska in på psyk. Så jag får ju mellanlanda på akuten och så får de ringa mina föräldrar då. Det var ju det första jag sa. Får inte ringa dem. Jag vill inte utsätta dem för det. Så mamma och pappa blir väckta. De får ju sätta sig i bilen liksom. Och det är en känsla jag behöver leva med. Att jag har utsatt dem för det. Jag är ju inte förälder själv, men jag kan tänka mig att det är absolut värsta som man kan vara med om efter att tappa ett barn såklart.
Mm.
Men det här är ju någonting som är helt sjukt att uppleva. Och som sagt, det är på mitt samvete att jag har behövt utsatt dem för det. Det är ont i mig varenda dag. Så är det.
Ja, det är så.
Det går inte en enda dag utan att tänka på det. Nej, men så är det absolut.
Och att då tänker du på familjen.
Ja,
utsatte.
Och liksom vänner också såklart. Men ja. familjen är ju speciell.
Mm.
Och det är mamma, pappa, stora systers sambo som jag tänker speciellt på. Att jag har behövt utsatt dem för det här.
Mm.
Mitt i natten en lördag och att... Och få ett samtal från någon okänd på akuten att deras son har satt sig på en tågräls. Liksom. Det går ju. Det är en konstig känsla.
Men när du får den här hjälpen, när du kommer dina föräldrar till platsen?
Ja, de kommer ju till akuten. Liksom, och jag kommer inte ihåg faktiskt så jättemycket därifrån. Det känns som att hjärnan har försökt gömma det liksom. Men jag kommer ihåg att man går den långa gången under akuten till psykiatrin då. Det kommer jag aldrig glömma. Och den här känslan av att jag hör klickljudet och att de låser dörren och jag ser mamma och pappa och stora syster i glasdörren vinka liksom att de ska hem. Och jag ska in dit liksom. Det är ju... Ja, då var man ju ganska långt ner i... Jag var nere på botten, absolut. Det var jag. Jag var långt, långt ner på havets botten. Och det var ju, som du säger, det var ju där vändningen kom. Att jag minns att jag delade rum. Att man sov två och två. Jag sa direkt att jag måste ha ett eget rum. Jag kommer inte klara av att bo med någon nu, för jag är förstörd. Liksom. Men det fanns inga rum. Så jag delade ju rum med en kille och han låg i sängen och kastade som en... tennisboll i väggen. Han låg och studsade den här bollen. Och jag sa åt den som jobbade där att ni har 5 minuter på er. Annars så kommer jag göra något dumt. Liksom. Och helt plötsligt så fanns det ett rum. Så det var ju skönt. Så när jag går från det rummet till mitt egna rum så är det en gammal tant som frågar om vi ska leka gör och gömma. Ja, hon är väl 65 plus alla dagar. Åh. När hon liksom ändå vill leka köra och gömma inne på psykiatrin, så det är väl då jag kanske trycker ifrån havsbotten och simmar uppåt och tänker att nu är jag på fel plats. Liksom. Här hör jag inte hemma. Det gör jag inte. Så ja, från den dagen så är det ju en konstant kamp mot mig själv och mot livet. Liksom. Och många sömlösa nätter. Jag var 3 nätter på det där. De tog av dig skosnörerna på Conversen. De tog från dig parfymflaskan. Alltså de är väldigt hårda och det är jättebra. Det jag menar inte att det är någonting dåligt, utan jag har full förståelse för att de gör det. Men att ha den uppsikten på sig, att de kom in var 50 minuter och kollade till mig, så det var inte många timmar sömn. Det kan jag inte säga.
Var det bara som ett rum, en säng? Eller?
Ja, rum och en säng.
Alltså, inget annat?
Nej, det fanns inte så mycket annat att göra.
Nej.
Du är ju på något sätt inlåst. Oavsett hur mycket jag frågade. Det enda jag ville var att åka hem till mamma och pappa och krypa upp i deras famn och gråta. Liksom. Men jag fick inte. De var ganska hårda. Det fanns ett besöksrum. Och jag hade tur, för att det var inte så många som hade besökt där inne. För jag satt ju där nästan hela dagarna. Om det var mellan 11 och 4 kanske, någonting sådär. Det var besökstid. Och under de timmarna var ju mamma och pappa där. Och, ja, nära och kära överlag kom jag hälsa på. Så jag satt ju där med dem. Och då blev det också tydligt när tiden var slut. Och de kom in och hämtade mig. Och sen, mamma och pappa ska gå åt vänster, jag ska gå till höger liksom. Då skildes man åt igen och, ja, det var jobbigt. Men jag fick i alla fall vara med dem en stund. Och det var ju viktigt för mig. Verkligen.
3 dagar var du alltså på den här psykiatriavdelningen.
Mm.
Vad är dina tankar? Kommer du ihåg?
Alltså de 3 dagarna är ju, det är inte jättemånga minnen därifrån. Det känns som att även där så vill hjärnan på något sätt glömma och gå vidare. Så är det ju. Men det präglades av miljontals tårar och en enorm skam, besvikelse, frustration. Och det var ju redan där jag insåg vad jag hade gjort mot familjen liksom. Och jag ville simma uppåt. Och den känslan vägde ju tungt, att det här vill jag lämna liksom, så fort som möjligt.
Och vad händer efter de här 3 dagarna då?
Efter de här 3 dagarna så kommer mamma och hämtar mig, kan man säga. Det låter som att jag satt på dagis, men hon får komma och hämta mig. Och sen går vi hand i hand ut. Tom Hellberg, 21 år, går liksom hand i hand med mamma. Liksom. Och jag minns att jag säger till mamma nu att nu simmar vi uppåt. Liksom. Nu är vi på botten, hela familjen. Men nu simmar vi uppåt. Och det är ju liksom vad hela min... Det är liksom namnet på min föreläsning, att nu simmar jag uppåt, och det är det som allt handlar om liksom. Så är det ju.
Ja. Otroligt bra namn, måste jag säga.
Ja.
Otroligt starkt det du berättar. Ja, men hur börjar den här simresan uppåt? Om du skulle säga så, efter de här 3 dagarna när din mamma hämtade dig.
Ja, jag hade precis bytt fotbollslag, så de hade hunnit haft sin första uteträning där.
Ja.
Och jag missade ju 2 av dem. Och den dagen jag blev utskriven då på förmiddagen, så har jag träning på kvällen, och så ringer jag till min tränare och säger att jag vill berätta det här själv. Jag vill inte att någon annan... Rykten sprids sig ganska snabbt i små städer, och jag känner att förmodligen har alla hört det redan. Så fort går det. Men jag sa att jag ville berätta själv högt. Så jag kommer dit, jag är nervös. Jag ser att grabbarna är nervös, för de vet inte heller hur de ska reagera. För de är väl medvetna om vad som har hänt någorlunda. Liksom. Ja.
Men får jag fråga, hur kommer det sig att en sån grej sprids? Jag menar, hur vet man att det är du som...
Ja, men alltså, det...
Är det så?
Det går fort i småstäder, herregud. Det minsta lilla du gör så sprider sig fort, så är det. Både positiva och negativa saker. Så det är sådana saker går fort.
Så du går till träningen och vet att de här grabbarna vet om det här.
Ja.
Och du ska leverera det här.
Ja, jag tänker så här. Istället för att låtsas som ingenting, så tänker jag att då drar jag det själv. Liksom. Så jag kommer dit och så har jag pratat med tränaren och sådär. Så det är lugnt att han ska ge mig 5 minuter innan träningen. Liksom. Så då sitter vi där i omklädningsrummet och så går han igenom träningen. Och materialförvaltare och lagledare och allt sånt där står där inne. Så vi kanske är 25 pers där inne. Och min tränare säger att sen vill jag att Tom kommer upp, för han har någonting att berätta. Liksom. Och det är ju knäpptyst i omklädningsrummet där. Och jag ställer mig upp och så ställer mig i mitten, och sen tittar jag bara ner i marken och bara ska försöka hålla mig över ytan, för jag gråten var väldigt nära. Liksom. Och jag tittar ner, för jag vill inte titta på dem hur de reagerar, för jag vet verkligen inte hur de kommer reagera. För det är ju en väldigt stor machokultur bland oss killar i ett omklädningsrum, så jag hade verkligen ingen aning hur jag skulle bli bemött. Så jag tittar ner i marken och jag pratar om vad som hände liksom, och jag sa att jag har mått så jävla dåligt, och det här är inte riktat mot någon person överhuvudtaget, utan det är ett själviskt beslut. Ett beslut som jag ångrar djupt. Och hade jag fått gjort det så hade jag liksom gjort om hela kvällen, den här händelsen. Jag liksom hade velat ta bort det. Ja, veckan innan liksom. Jag har gjort så mycket dumt. Och jag tittar ner i marken, pratar och sen säga hur viktiga de är för mig. För det, där fick jag ju verkligen en styrka, energi av dem och få spela fotboll, för det är det roligaste jag vet. Och sen tycker jag att jag hör någon andas, snyfta till, andas, men jag vågar inte titta upp. Och sen säger jag att har ni några funderingar så här, så frågar de här, så säger jag då får ni prata med Erik. För att han vet allt. Och jag kommer inte orka ta det nu. Så när jag väl är här, då vill jag fokusera på fotboll. Jag vill inte prata om mig själv. Och jag vill inte att någon ska tycka synd om mig. För det är inte det. Det är inte därför jag pratar om det här just nu. Utan ta det med Erik. Och sen tittar jag upp och sen ser jag att alla grabbar sitter och gråter. Och vi ställer oss upp och vi kramas. Och min materialförvaltare, han bryter ihop. Och alla sitter med tårar i ögonen liksom. Och det är ju ett sjukt starkt ögonblick för mig, att där fick jag väl ändå hopp om killar i grupp, om killar i omklädningsrum. Där kände jag ändå att fan, det finns ju en chans ändå att vi kan ändra det här med matchkulturen och den här bilden killar i omklädningsrum överlag. Det här med locker room talk och allt möjligt. Där kände jag ändå en gnutta hopp faktiskt. Och det är ett ögonblick, det är ett minne för mig som jag aldrig tid kommer ta med mig. Jag kommer aldrig glömma det. Aldrig någonsin.
Nej. Och det här är alltså 2 år sedan som du var med om det här.
Ja.
Och din resa då efter den här träningen, hemma hos din familj, hur börjar den? Den börjar med att du gick på en träning och så river du av det här plåstret.
Ja. Nej, och sen är det ju några månader till med sjukskrivning, såklart. Men det är också månader som präglas av att jag försöker vara så mycket som möjligt med allt folk som ger mig energi, som inte tar energi. Jag har vunnit jättemånga vänner i det här. Det har jag verkligen gjort. Jag har även förlorat vänner i det här. Vänner som jag känner inte ger mig någonting längre.
Kan du beskriva en vän som du tycker ger energi? Vad är det för person som du ser framför dig?
En person som alltid finns där. Som alltid bryr sig. Som alltid frågar hur det är. En person som jag vet, no matter what, kommer stå där vid min sida, oavsett. Det är en trygghet. Det är en stöttepelare. Det är en person som älskar mig. Och det har jag en sån, så behöver jag inte ha någonting annat. Så är det. Jag har några stöttepelare i mitt liv och de är jag oändligt tacksam över att jag har. Så är det.
Jag tänker på din hjälp. Du måste ha fått någon hjälp också, tänker jag, eller?
Jo, såklart. Dels medicinskt. Jag var väldigt motsträvig mot det och är det fortfarande. Jag tycker att det är helt okej att ta mediciner. Men jag vill väl vara en av dem som skulle klara det här utan. Men jag har tagit mediciner, det har jag gjort. Men jag slutade också lika fort.
Vad var det för medicin?
Ja, men stämningshöjande och såna där starka mediciner med.
Du tyckte inte att det var.
Nej, jag tycker att man, om man kan, ska man försöka utan. Det tycker jag. Återigen vill poängtera att jag tycker inte att det är fel att ta. Det tycker jag verkligen inte. Jag har själv tagit mediciner som är ett verktyg för att man ska må bättre snabbare. Men jag tror på att man ska försöka utan.
Vad den hjälp du fick då, kan du beskriva vad det var? Utifrån, om man säger.
Ja, psykologtider, så är det ju.
Var det någonting som du tycker var bra?
Nej.
Nej.
Jag kanske är en person som verkligen behöver prata med dem jag är trygg med. Mm. Jag har pratat jättemycket, men inte med psykologer.
Vem kunde du prata med då?
Ja, familj, nära och kära, som är stöttepelarna, som jag pratar med mina vänner. Det har räckt. Mm. Det har räckt hur mycket som helst.
Mm.
Jag har inte behövt. Jag tycker att psykologer gör ett fantastiskt jobb. De räddar människors liv, det gör de verkligen. Jag har suttit timmar i de här sofforna, men tycker att det gav mig mer att prata med nära och kära.
Mm. Jag förstår det. Ja. Okej, Tom. Du är 23 år nu och din, vad ska man säga, berättelse, det du har varit med om. Om du bara ska säga, vem är du idag? Hur tänker du? Vad har du för strategier för att må bra idag?
Jag har väl en ovanligt stor ryggsäck för att vara 23 år. Det måste jag väl ändå sticka ut hakan och säga. Att jag har varit med om saker som man inte borde vara med om. Men jag har hittat mina vägar, mina strategier för att klara mig i livet. Och jag vet exakt vad jag behöver göra när jag känner att jag har de här ångestdagarna. För jag är inte kvitt det här. Det är jag inte. Men däremot så vet jag vad jag behöver göra när jag känner de här dagarna där jag låg. Dalarna nu är inte lika stor som de var en gång i tiden. Jag kunde ha flera dagar långa och djupa svackor. Men när jag väl var uppe toppen av berget så var det bra. Men det är inte lika svajigt nu, utan det är mer en rak linje. Och det...
Berätta, vad har du för strategier då nu idag?
Den största och den viktigaste är att acceptera att den jag är. Jag har accepterat att jag gråter åt fina filmer på Netflix. Jag älskar att kolla på Dear John, One Tree Hill. Jag mår bra av sånt. Och jag har alltid skämts över det. På tal om den där masken när man gick i skolan. Att det var ingen som visste det. Då ska man kolla på skräckfilm och kolla på bilar. Och det ska vara liksom krig och skjuta varandra. Och jag var inte så. Utan jag har accepterat den jag är och hur jag funkar. Och det är den absolut viktigaste. Det viktigaste verktyget. Jag brukar säga det att man måste ha en verktygslåda i många. Ska du snickra ett hus så måste du ha en verktygslåda. Eller ska du meka med bilen så måste du också ha en verktygslåda. Och ska du klara dig livet så behöver du också en. Och den verktygslådan kan man anpassa lite efter sig själv. Och några saker som jag faktiskt har i den här verktygslådan är att jag ofta åker bil. Om jag är stressad, känner att jag är mycket på jobbet eller någonting, så tycker jag att det är fridfullt och jag blir lugn av att åka bil. Och lyssna på fin musik, akustisk musik. Jag åker runt, jag har en speciell väg som jag åker runt Dellensjön och åker där, blir lite lugn, kollar en solnedgång, dricker kaffe i skogen, tänder en eld, sitter och tittar in i den. Umgås med människor som jag mår bra av. Åka hem till mitt gudbarn. Lite sådana där saker som jag ändå vet att jag kommer att må bra av. Och då försöker jag göra dem så ofta som möjligt.
Fysisk träning när du inte har kryckor.
Precis. Jag sitter ju här och nu med kryckor. Så nu är det lite svårt. Men precis som du säger. Absolut att träna. Mår jag bra av. Få utlopp över liksom. Lite spring i benen. För den lilla busiga Tom finns ju också kvar någonstans i mig. Även fast han har blivit lite lugnare så finns den. Finns den kvar?
Jag tänker, vad skulle du säga då till dem idag som känner av, vad skulle du, om man säger så här, det är lätt att vara efterklok.
Jo.
Om du hade kunnat prata med Tom 14 år, vad hade du sagt till honom då?
Framförallt hade jag velat satt den i knät och krama om honom. Absolut, det hade jag velat gjort. Det hade jag även velat gjort med Tom 5 år som har sagt och bara förklarat för honom att det är helt okej att du mår så här. Det är helt okej att du är så här. Du är helt accepterad och du är älskad av din mamma, pappa och stora syster och familj och nära kära helt oavsett hur du är. Hade jag pratat med dem 14 år så efter den där kramen så hade jag nog berättat samma sak. Att det här är helt okej. Och försöka öppna upp dig. Mm. Försök prata om det. Jag vet att det är tufft, jag vet att det är jobbigt, men din mamma och pappa vill mer än allt och veta det här. De vill verkligen hjälpa dig. Det var liksom, känn inte skammen som du gör nu. Känn inte att det är pinsamt, utan våga öppna dig. Det hade jag jättegärna väl gjort.
Tack för att ni har lyssnat på Bagaget och jag hoppas att ni nu håller utkik efter Huddinge kommuns egna podd Hur är läget? Som lanseras i höst. Bagaget.